En makalös världscupsäsong är över och vi listar de fem starkaste ögonblicken. Johan Olsson och Theodor Pettersson gästar podden och tillsammans sätter vi betyg på samtliga svenska åkare. Två av dem får underkänt och två får högsta betyg. Och så tittar vi i spåkulan inför nästa säsong då VM väntar i Trondheim. Det här är Viaplay Vinterpodcast med mig, Ludvig Svan och Anna-Karin Strömstedt.
Det är bra! Nu går det bra! Kämpa för hela Sverige nu!
Nummerlappen var inte med. Den hade jag glömt.
Nej, då var det riktiga skidor faktiskt.
Alltså, vad gör jag?
Det är jättebra! Kom igen nu! Jag
ska fan dö över den jävla mållinjen.
Vi är tillbaka för sista gången den här säsongen och visst är det nästan lite känslosamt. Jag kommer i alla fall sakna de här stunderna och alla meddelanden och frågor vi har fått in från våra lyssnare hela vintern.
Ja, jag håller med om det. Alltså, det har ju varit, eller det blev ju, har ju blivit en rutin att ta fram poddmicken på tisdagarna, summera varje helg och sådär. Och nu ska den packas ner för den här säsongen och det känns ganska trist, men samtidigt så känner jag också att den här vintern, den här säsongen, den är slut nu.
Ja, verkligen. Och i det här avsnittet så har jag tänkt att vi ska lista höjdpunkterna från den här säsongen. Vi ska sätta betyg på alla svenska åkare och det ska vi göra ihop med Johan Olsson och Theodor Pettersson. Sen borde vi även prata lite om tävlingarna i Falun. Vi har inte haft något avsnitt sedan dess. Men jag vet inte riktigt. Det blev ju ingen panghelg för svensk del. Jonas Sundling tog 2 tredjeplatser, men i övrigt var det inte så jättemycket att glädjas åt. Och jag är nog nästan mer intresserad av hur avslutningsfesten var där i Falun. För jag var tvungen att sticka därifrån ganska tidigt. Då hade det ju startat upp lite grann festligheter, men du var kvar längre än mig.
Ja, jag hade min skjuts hem på måndagen, så jag blev kvar. Och det började ju med den här sprinten som Marcus Grate hade. Det var ju bra startfält med på det där. Väldigt bra stämning också. Men efter det då så kördes det en så kallad stafett.
En så kallad stafett?
Ja. Jag var i ett lag tillsammans med våra norska kollegor Regine och Marta. Och ja, alltså det startade ju med att vi ställer upp skidorna. Sen kommer de som har hand om stafetten och bara slänger iväg alla skidor åt alla möjliga håll. Så det startar ju med världens kaos. Och sen skulle det då bara dricka pauser mellan varje växling och sådär. Så att det var ett stort kaos. Det var väldigt kul var det. Jag vet inte vad vi blev. Jag tror inte ens att vi kom i mål. Men det var ju då, det här är ju liksom stafetten för servicemän, ledare. Jag tror inte det var någon åkare som var med. Kanske någon. Men annars så är det en feststafett. Och den är väldigt kul. Jag försökte ju få med dig på den här förra året, men du ville ju inte. Men nästa år, då ska du vara med.
Du, vad var det för dryck som langades? Var det sportdryck, vatten eller avslagen cola?
Nej, det var inte det. Utan inträdet var alltså 6 stycken... 50 centiliters öl som man skulle ha då för att få vara med på stafetten. Men vi fick ett litet undantag. Vi hade bubbel istället.
Okej. Okay. Sen hörde jag att du och norska Viaplay, ni hamnade på samma restaurang som det svenska laget på kvällen.
Ja, det stämmer. Basta är ju en restaurang vi går till ganska ofta när vi är i Falun och där hade norska Viaplay-gänget bokat bord, så vi hamnade där tillsammans med hela svenska landslaget, några norskar och ja, men det var väl trevligt. Och sen så gick vi vidare till ett uteställe som heter Haymakers. Där var ju då själva festen.
Finns det några skandaler att rapportera om?
Nej, det var nog inte så många skandaler som jag märkte av i alla fall. Jag stod och pratade med folk hela kvällen, men det är ju 2 våningar och det var ett väldigt liv på nedervåningen. Jag stod mest på övervåningen där och det var... Nej, men det är ju så där i slutet på säsongen. Det är många som är sugna på att ha det lite kul och då blir det oftast en bra fest.
Men då, jag tycker vi lägger festandet åt sidan nu och fokuserar på det sportsliga, för det har nämligen blivit dags att lista de 5 starkaste ögonblicken den här vintern. Det har ju varit en otrolig säsong, den bästa säsongen någonsin för det svenska landslaget. 52 stycken pallplatser, det är nytt rekord. Och jag har alltså själv tagit på mig uppgiften här att lista de 5 häftigaste ögonblicken. Du får inte riktigt vara med och påverka här, utan det här är min lista, men du ska få vara med och reagera på mina val.
Mm, ja, spännande. Det är ju inte riktigt så att man kommer ihåg allting från den här säsongen, så jag är lite nyfiken på vad det är du har plockat ut.
På plats nummer 5, 3 januari, Davos, Schweiz. Äntligen Edvin.
Ja, stå på benen nu Edvin Anger. Så kan du vara på väg mot din första pallplats i karriären, och det kommer det bli. Kolla, kan man hålla undan här också för Pellegrino? Chanaba har kontroll på det här. Edvin Anger är tvåa. Han blir tvåa, Edvin Anger. Och sicken härlig sprint och vilken glädje från Edvin Angers sida. Äntligen på pallen.
Ja, första pallplatsen för Edvin Anger, och det var en så häftig kväll där i Davos. Det sprutade eld och det var fartfyllda tävlingar och allting slutade väldigt lyckligt. Det tycker jag var ett riktigt häftigt ögonblick.
Ja, det där håller jag med dig om, och det var alltså inte bara för Edvins del. Det var så många andra runt omkring honom, alltså ledare såklart, men folk som har hjälpt honom och servicemän och allting, och de var så otroligt glada för Edvins skull just den här kvällen. Och det var riktigt häftigt. Alltså det är ju sällan som man blir så glad för att det inte är en vinst. Men att vara på pallen just det här, vid det här tillfället, det var riktigt häftigt.
Och det här att flytta Davos-sprinten till kvällstid, det tycker jag var ett riktigt häftigt drag. Jag hoppas vi kommer få se mer av det i framtiden.
Ja, det gillar ju åkarna också, så det tror jag absolut att vi kommer få göra.
Är du redo för plats nummer 4 på listan?
Mm.
10 februari, Canmore, Kanada. Kistas slängkyss.
Maja Dahlqvist ger sig inte, men Stavås Kista. Hon kommer att hålla undan till seger nummer 2 den här säsongen. Före Maja Dahlqvist, och sen är det Linn Svahn 3. Johanna Hagström är 4. Hennes bästa för säsongen. Men Stavås Kista. Ja, du sa det från början. Den här banan passar norskan hur bra som helst.
Ja, den gör det. Och hon är ju iskall, Kista, som ligger långt bak. Vill inte vara före någon av de svenska tjejerna in mot upploppet. Men sen viker hon ut till vänster, får en egen korridor. Det strular en del för Linn Svahn och Johanna Hagström in mot upploppet. Och de får liksom inte något flyt i åkningen där och fastnar ihop lite grann. Men Kista, hon gör ju precis allting rätt i den här finalen.
Andra segern för säsongen, den 7:e totalt för Kristine Stavås Kista. Liten markering.
Och den där lilla markeringen, det var alltså en slängkyss som Kristine Stavås Kista skickade i riktning mot de svenska damerna samtidigt som hon passerade mållinjen. Och jag kände att i den där stunden så var verkligen den här kampen mellan svenskorna och Kista, den pikade då för den här säsongen. Och vi behöver ju den där kampen. Det får inte vara svenskor som vinner hela tiden.
Nej, jag håller med dig om det. Och nu har det ju liksom blivit nästan som en grej efter varje seger för henne, eller om det är någon annan som gör någonting, att man gör någonting sånt här då, alltså Sverige, Norge, eller det är ju Sverige mot Kista. Och jag tycker det är lite kul ändå. Hon är ju speciell ändå, Kista. Pratar inte så mycket i media, men så här iskallt skön på något sätt ändå i snacket efteråt.
Ja, hon behövs.
Absolut.
Men vi rusar vidare till punkt nummer 3. 9 mars, Holmenkollen, Norge. Fantastiska Frida.
Den här med flagga också idag. Jajamensan, den har du verkligen tid att ta. Ja, vilket lopp. Vilken uppvisning av Frida Karlsson. Det är hennes första 5 mil i karriären, så gör hon på det här sättet. Utklassar verkligen.
Ja, det här är en utklassningsseger från Frida. Väldigt imponerande att se att hon disponerar loppet så bra som hon gör. Lägger in i tryck och håller ju hela vägen in. Aj. Så kul att se.
Och två lopp i Holmenkollen har hon gjort i sin karriär. Hon har vunnit bägge. Hon är alltjämt obesegrad. Och 2:20:20 skriver segertiden till. Och det är bara att lyfta på hatten för Frida Karlsson. Vilken uppvisning!
Ja, kanske den mest imponerande prestationen under hela säsongen. Frida Karlsson vann alltså 5 milen i Holmenkollen med 1:19 marginal. Ner till Ebba Andersson. Det var en kross det där.
Ja, det var det ju. Och hon, jag var ändå ganska orolig de sista 5 kilometrarna. För då började hon se sliten ut. Men, och sen är det 5 mil också. Man vet ju aldrig. Det kan ju, man kan ju få världens smäll de sista kilometrarna. Det där var ett väldigt imponerande lopp av Frida. Och det är ju så här bra hon är när hon verkligen är på topp. Och när hon kan få visa det på riktigt. Så att det där var... Jag ser mycket fram emot 5 milarna som kommer här. Den första på VM i Trondheim.
Nu är det bara 2 ögonblick kvar på min lista här.
Mm. Jag tänker lite grann här, men...
Du får inte komma med några gissningar. Vi kör på istället och vi förflyttar oss till den 18 februari. Minneapolis, USA. Gus Mania.
Nej, Gus Schumacher kommer vinna det här. Han kommer vinna det här. Oj, oj, oj.
Jag undrar om han trodde det när han klev upp i sängen i morse.
Om nu inte Goldberg har en raketavslutning som han hade i Gällivare. För han kommer här. Han kommer här nu, Goldberg.
Ja, men då ska han
bättre
plocka.
Än Kruger och bättre än... Kläbo, tror jag.
Nej, det här kommer.
Men det räcker inte mot Schumacher. Det räcker inte mot Schumacher. Så vi kan räkna ner här nu klockan. För när den slår över på 0 så har Gerd Schumacher vunnit här hemma i USA, i Minneapolis. Och där är segern faktum. Och kolla på publiken. De är helt galna. Paul Goldberg in som femma, eller sexa. Trea, förlåt. Poromaa blir femma. Och Kalle Halvarsson på 10:e plats. Men Gerd Schumacher, the winner!
Ja, det där var ju otroligt häftigt. Och det var ju verkligen som Per Forsberg var inne på där. Publiken lyfte ju hela det där loppet till någonting väldigt minnesvärt.
Ja, det där fick ju jag tyvärr inte vara med och se. Eller jag fick se det, men jag fick inte höra det. Men det här är ju... Alltså det är så häftigt att en åkare som Gus Schumacher, som man absolut inte tror ska kunna vinna, gör det på en dag när han vet att han har chansen. Han har liksom den bästa dagen kanske i sitt hela liv, som just den här dagen. Och sen så får han precis allting att stämma och då går han och vinner. Alltså det, på något sätt så tänker jag att det här är ganska häftigt för väldigt många att se. Det är verkligen möjligt att vinna om man gör allting perfekt.
Är du fortfarande lite bitter över att du inte fick åka till Nordamerika? Det är dags att släppa det, eller?
Nej, men egentligen inte. Det hade varit kul att sett de här platserna och Canmore framförallt. Men det var lite mysigt där på Ringvägen också. Sitta inne i bunkern med Foppa också.
Mm, du är smart. Cheferna lyssnar. Det är bra att du är lite politiskt korrekt här. Mm. Då är vi framme vid sista punkten på listan. Det häftigaste ögonblicket den här säsongen. Och då tar vi oss till den 26 november, Rukka, Finland, Moas monsterlopp.
Diggins kommer oerhört starkt. Ebba orkar inte Frida heller, men Moa Ilar har greppet om det här.
Ja, det är en sliten Moa Ilar som tappar lite grann i tekniken, men hon är fortfarande
bra. Titta! Det är ju grymt! Moa Ilar är längst fram när upploppet alldeles strax börjar. Är hon på väg mot seger? Diggins kommer närmare! Men Ilar håller väl ändå undan. Hon är ju i kalasform! Och hon fixar inte bara pallen, hon fixar väl ändå en seger! Här, 20 kilometer, så är det! Moa Ilar, före Diggins och Brennan. Och sen kommer Ebba och Frida in som femma, sexa. Men vilket lopp av Moa Ilar. Va? Trodde du det? Trodde du på det där? Vi såg det för en vecka sedan när hon slog både Frida och Ebba i Gällivare. Men här slår hon till med seger i världskuppen. Här i Roka. Och du gråter här, Karin.
Ja, okay, jag gör
det. Glädjetårar.
Ja, det är det. Svårt att få fram lite ord här. Men herregud, den avslutningen av Moa Gillard är helt enormt att se. Jag ska samla mig lite grann så ska jag summera det snart.
Ja, det är lite gåsud när man hör det där.
Ja, jag har faktiskt inte lyssnat på det där efteråt. Och jag hade egentligen inte trott att det var den där du skulle värdiga som den första. Men nu i efterhand så var det där faktiskt den absolut häftigaste grejen under den här säsongen. För att det var oväntat och det var, alltså hon gjorde det på ett så himla snyggt sätt. Och så kom hon ifrån Vansbro också.
Ja, exakt. Det var lite känslosamt där. Men ja, det som jag också tyckte var häftigt med det är ju att just premiärhelgen i Roka, så det är ju den alla har i sikte under försäsongen. Alla kommer dit otroligt hungriga och formtoppade och vill slå till med någonting riktigt bra. Och att Moa lyckas få till sin första seger i karriären i världskuppen just där, det var väldigt speciellt. Och sen för mig så var det också lite extra i och med att jag hade intervjuat henne inför. Och då pratade vi just om det här med, hon berättade att hon skulle vara lite mer offensiv i tanken. Hon har pratat med sin psykolog om det, att försöka ta undan lite så här mentala barriärer. Och då frågade jag henne om hon kan vinna i Roka. Och då minns jag att hon höll inne länge på svaret och till slut sa hon ja. Hon tyckte att det var läskigt att säga ja, men att det är så hon måste tänka om hon någon gång ska lyckas. Och så vann hon. Så ja, för mig kom det starkaste redan första helgen.
Ja, men just den där grejen som du gjorde med henne innan, det var riktigt häftigt att se att det också då slog in att hon vann. Som du sa, det är lite skillnad, alltså första tävlingen och om man jämför med till exempel sista tävlingen i Falun, om man tänker på fokuset till åkarna, det är ju någonting helt annat första tävlingen. Då har man liksom gått och laddat från maj fram till den här tävlingen.
Men det jag tänkte på det nu när vi hörde kommenteringen, att du lät, din röst lät inte riktigt som den brukar låta. Var det att du var lite känslomässigt berörd redan innan målgången, eller var du lite hes bara, eller vad var det där?
Nej, alltså jag tänkte också på det. Jag bara, vad händer med min röst? Jag klarar ju inte av ens att prata. Jag tror faktiskt att det var så att jag kände ju redan där innan de går in i backen, den där branta backen i Roka, att det här kommer ju att bli riktigt bra. Och redan där så kände jag att ja, men, jag fick liksom inte fram orden. Så att, och sen blev det ju som det blev. Men det var ganska dåligt snack från min sida där in mot upploppet.
Ja, men det var enda gången den här säsongen som du tappade det lite och började gråta mitt under en tävling. Men det hade ju med den här Vansbro-kopplingen att göra. Både du och Moa kom ju ifrån Vansbro, så det var lite speciellt för dig. Var det någon grej du tycker att jag missade här? Någonting som borde ha varit med, eller kändes det som en okej lista?
Nej, men det var en väldigt bra lista, och det här är ju såna här lopp som, ja, men det liksom smällde till lite grann av de här. Sen har vi ju till exempel Linn Svahn som har gjort många riktigt bra tävlingar. Hon fick tyvärr inte vara med här. Men
ja, och sen har vi det som Jonna Sundling gjorde i Minneapolis också till exempel. Men ja, jag letade efter de här ögonblicken som verkligen kändes, och då blev det de här fem.
Mm. De var bra.
Ja, det där var de fem starkaste ögonblicken under den här vintern, och nu har det blivit dags att sätta betyg på de svenska åkarnas säsong. Och då tänker jag att vi sätter ihop en liten jury här. Du och jag är ju med i den, Anna-Karin, såklart, men vi tar in två namn till för att stärka upp lite. Först ut en dubbel olympisk medaljör, vinnare av totala sprintkuppen. Han har stått på pallen i världskuppen 16 gånger. Välkommen, Theodor Pettersson.
Tack så mycket. Vilken presentation.
Det såg nästan ut som att du började fundera om det var du eller är det Johan vi pratar om det?
Nej, jag var tvungen att fundera, ja. När jag hörde ordet sprint så insåg jag att det här är nog jag.
Nu har vi redan spoilat att det är Johan Olsson som är den andra, men jag kör min lilla presentation ändå. Det är ju en dubbel OS-guldmedaljör och en dubbel VM-guldmedaljör, dessutom vinnare av Bragdguldet. Välkommen Johan Olsson.
Tack så mycket. Och inga sprintpallplatser överhuvudtaget. Här kan vi verkligen säga.
Nej, sprint var du svag.
Mycket svag. Det var ett understatement. Men desto bättre kanske om jag får glädja mig själv i traditionell.
Åkarna som ska betygsättas här är de som var med i Sveriges A-landslag inför den här säsongen, alltså träningsgruppen. Och vi betygsätter dem utifrån vad de presterat i världskuppen. Vi väger inte in SM och sådana saker. Och sen så utgår vi från förväntningarna som vi hade på just den åkaren. Så om två olika åkare har liknande resultat så behöver det inte innebära att de får samma betyg. Utan vi kollar på åkare för sig helt enkelt. Och betygsskalan vi använder är 1-5 där 1 är underkänd, 2 är godkänd, 3 är bra, 4 är mycket bra och 5 är superbra. Är ni med på noterna?
Ja, men jag tror det.
Jag är med.
Ja.
Vi börjar med Ebba Andersson. 2 stycken segrar den här säsongen i världskuppen, 5 pallplatser, 3 i distanskuppen. Var någonstans ska vi placera in henne på en 5-gradig skala?
Alla väntar på att någon ska ta ton, men jag kan väl börja och säga att jag hade väldigt höga förväntningar på Ebba inför den här säsongen. Kanske främst med tanke på det hon gjorde i slutet på förra säsongen. Så jag skulle nog säga att Ebbas betyg för den här säsongen blir en 2. Alltså ett godkänt betyg.
Mm. Och jag skulle nog säga att med hänga på lite grann där, men som Theodor sa, förväntningarna inför säsongen på Ebba Andersson var ju extremt högt ställda och hon levererade ju verkligen när hon kom in i början på säsongen, så var ju leveransen enorm. Så att kanske med det i åtanke, lite svagare, ja, minst sagt andra halva av säsongen, så skulle jag nog kanske sätta en 3 på Ebba Andersson, just med tanke på de insatser hon gjorde. Kanske framförallt med tanke på inledningen traditionellt av säsongen.
Mm. Ja. Ska jag också göra det kanske då?
Ja, men vi behöver hitta rätt här om det ska vara en 2 eller 3. Jag lutar lite mer åt 2an. Vad känner du, Anna-Karin?
Okej. Okay. Ja, jag hade förväntat en 5, men det blir en 3 från mig.
Jaha, då är det alltså 2 stycken som säger 2 och 2 som säger 3.
Du har väl utslagsröst, va?
Jag är ju juryns ordförande.
Ja.
Så det blir en 2 på Ebba Andersson. Det här är godkänt för att vara henne. Hon kan ju så mycket mer. Men det var ju den här covid-sjukdomen som hon fick i julklapp av Kalle Halvarsson som ställde till det. Vi går vidare på nästa. Det är Maja Dahlqvist som inte fick med sig någon seger den här säsongen. Hon var uppe på pallen 3 gånger. Och det var ju framförallt i början av säsongen som hon hade stora problem. Sen blev det bättre och bättre. Vad känner ni kring Maja?
Ja, jag kan börja och försöka leda ut vad jag tycker. Hon hade ju väldigt, väldigt stora problem i inledningen av säsongen. Var ju stort sett, tog sig inte vidare från kvalificeringarna. Jag måste ändå egentligen sätta faktiskt en 2 på Maja utifrån förväntningarna som vi har på en av våra absolut bästa sprintåkare. Även om jag vill säga att med tanke på det sättet hon redde ut de problemen som hon hade i november och december, så skulle jag vilja sätta i alla fall en 3, men det blir faktiskt bara en 2 från min sida på Maja Dahlqvist. Jag hade förväntat mig mer.
Ja, och jag sätter faktiskt också en 2 där. Det var ju vissa lopp som var bra, men sen kunde det också komma en prolog där hon inte ens tog sig vidare, som var lite så här under hela säsongen. Så att det blir tyvärr en 2 från mig.
Inga protester från Theodor?
Nej, men om jag tolkar den här betygsskalan rätt, om jag lyssnar på det de här experterna säger och sen ser då att en 1 är underkänt, en 2 är godkänt, så vet jag inte om det är jag som har missuppfattat skalan, men om jag lyssnar på det de säger så tycker jag snarare att det låter som en etta, att det inte är godkänt utifrån det man hade förväntat sig. Vad säger ordföranden?
Ja, jag fingrar på tvåan här också, men det kanske är lite fegt. Man kanske ska ner på en etta. Maja har ju mycket mer än så här i sig. Och det var ju verkligen en katastrofal inledning på säsongen. Sen blir man lite färgad av att det blev bättre och bättre, som Johan är inne på.
Jo, det är sant.
Men hon var på pallen tre gånger. Det är lite hårt med ettan. Vi sätter en tvåa på Maja. Johanna Hagström. Två pallplatser i final fyra gånger. Luktar det tvåa igen här?
Ja, jag tycker verkligen att det luktar tvåa. det gör det verkligen. Och det kändes väl aldrig som Johanna Hagström fick det här liksom riktiga lyftet någon gång under säsongen. Även två pallplatser så måste jag ändå säga att det kändes aldrig som att Johanna Hagström riktigt var där som hon har varit. Så hon har ju faktiskt varit och nosat på segern rätt så många gånger, men i år så kändes det som att hon inte riktigt var nära. Men ändå två pallplatser måste man ändå sätta att det är en stark tvåa från min sida ändå.
Ja, jag håller med. Det är ju kanske snarare liksom med positiv bemärkelse att hon ändå är uppe på pallen två gånger. Då har det ändå inte känts som hon har haft en toppsäsong rätt igenom, utan det har varit några lopp. Hon har gått lite i skuggan av de mer framgångsrika den här säsongen, som man inte riktigt tänkt på hur det har gått för henne.
Ja, det känns som vi är ganska överens om tvåan på Johanna Hagström. Men jag tror att vi ska upp på ett högre betyg när vi kommer till Moa Ilar. Hon vann ju alltså i Ruka, fick även med sig en fjärde plats där. Sen var hon trea i Gällivare och var med i laget som vann stafetten där. Sen efter det gick det ju tyngre, men det är ju ändå några riktigt fina toppresultat som hon får med sig från den här säsongen.
Det är väl en solklar femma, va? Eller? Oj, vad ni tittar konstigt på mig.
Ja, men alltså, hade den där segern kommit i slutet på säsongen, då hade det ju absolut varit en femma. Men sen har det ju... är lite... Jag vet inte om jag tycker att det är en femma ändå. Det är...
Det ska inte spela någon roll när man gör resultaten, om det är början eller slutet.
Jag tänker ju att det liksom är utifrån mina förväntningar på Moa Ilar inför säsongen och så jämföra det med hur resultatet blev, så är det ju ändå långt över vad jag trodde att Moa skulle göra och mäkta med en världscupseger. Det hade jag inte i sig.
Ja, ska vi sätta en femma på Moa?
Anna-Karin ser tveksam ut.
Nej, men jag om någon vill väl väldigt gärna sätta en femma på Moa. Men jag var ju, till skillnad från Theo, så trodde jag ju ändå att hon skulle kunna vara på pallen under den här vintern. Så att jag hade kanske lite högre förväntningar än vad Theo hade. Men nej, vi sätter en femma på Moa, absolut.
Kul. Då går vi vidare till Frida Karlsson som tog tre segrar, åtta pallplatser. Det är ungefär samma facit som hon hade förra säsongen. Hon blev trea i totala världskuppen och sen är det ju såklart den där segern i Holmenkollen som verkligen sticker ut.
Ja, det är svårt att sätta ett betyg. Frida Karlsson är såklart en åkare som man har extremt höga förväntningar på inför varje säsong. Jag måste ändå säga att med tre segrar, åtta pallplatser, tre i totala världskuppen och det här loppet som kanske jag skulle klassificera som årets prestation på damsidan, årets enskilda prestation, så är jag ändå benägen att sätta en femma även på Frida Karlsson. Även fast kanske inte jämnheten har funnits där hela tiden, så är ändå tre segrar och med tanke på det loppet en femma.
Ja, det är offensivt.
Ja, det tycker jag också.
Jag hade nog mer tänkt en fyra kanske, eller en trea.
Jag vet inte, men när jag tänker på Fridas säsong så tänker jag att den har varit liksom relativt bra. Och det som imponerar mest på mig är att hon har lyckats tävla så mycket som hon har gjort utan att bli sjuk, skadad och sånt som hon har haft problem med tidigare säsonger. Men däremot så en femma, om man jämför Ebba och Frida, båda har vunnit några lopp. Båda har varit på pallen flertal gånger. Ebba har ju haft lite mer struligt, men liksom ser man på resultatraden så ja, känns det jag är nog mer inne på en fyra i så fall.
Anna-Karin?
Jag håller faktiskt med Theo där. De loppen som hon har vunnit och åkt bra, till exempel i Holmenkollen, det är ju en solklar femma. Men sen har det varit lite för mycket upp och ner. Tycker ändå att hon har hållit en hög lägsta nivå. Men med tanke på att hon inte har haft en jämn säsong så blir det faktiskt en fyra från mig.
Emma Ribom, hon tog två segrar, precis som förra säsongen, totalt tre pallplatser. Hon var i final 9 gånger i sprint. Och faktiskt i distansloppen så var hon topp 10 6 gånger, som bäst 4 där. Ja, så en bra bredd på Emma och några få fina toppar.
Jag skulle vilja säga en trea på Emma i det här fallet. Det känns som att hon öppnade väldigt bra, var stark både på sprint och distans. Hon var ju den som var länge med långt upp i totala världscupen. Men sen efter årsskiftet så har det känts som att det var lite segt och inte riktigt de där topprestationerna, utan mer som någon slags säkert topp 10 åkare, men inte så mycket mer.
Jag skulle nog vilja sätta en fyra på Emma Ribom. Jag tycker ändå att inledningen på hennes säsong, där var hon ju fullständigt glimrande på alla sätt. Och ibland så känns det som att det är lätt att det faller i glömska när vi är in i april här och pratar om vad som hände i november och december. Då var hon ju faktiskt tillsammans med Jesse Diggins världskuppens bästa åkare i inledningen av säsongen. Så att jag sätter en fyra på Emma Ribom.
Mm, och då ska jag avgöra igen då. Jag sätter också en fyra på Emma, och det är ju just med tanke på den inledningen som hon hade när hon var, alltså det kändes som att hon var helt överlägsen, framförallt då när det var klassisk sprint. Sen så lite sämre, så det gör att det blir en fyra, men jag går inte ner till en trea. Det blir fyra från mig.
Ja, jag hade satt en trea, men Johan övertygade mig lite där. Det spelar ingen roll såklart. Man glömmer bort för att det var i början av säsongen. Men vi sätter en fyra på Emma. Emmas kompis Jonna Sundling tog 9 pallplatser den här säsongen. Det är personligt rekord för henne. 2 av dem var segrar. Båda 2 kom i Minneapolis. 3 i sprintkuppen. Ja, hon hade ju riktigt fina toppar, Jonna. Men det var också mycket, mycket snack om hennes taktiska upplägg. Vad summerar vi hennes säsong med för betyg?
Jag sätter en fyra på Jonna Sundling. Och det är med tanke på att jag tror att hon hade kunnat haft en femma om hon hade kört taktiskt bättre på många av loppen som hon var med på. Så att det blev 4 från mig.
Ja, svårt. Här är nästan det omvända mot Emma Ribom, att Jonna Sundling ser som de riktiga glimrande resultaten, framför allt Minneapolis-helgen var ju liksom en solklar femma med guldkant, måste man säga. Samtidigt så skulle jag säga att förväntningarna på faktiskt vår allra, allra största och mest framgångsrika åkare de senaste åren från min sida är väldigt, väldigt stor. Och det var många gånger, just som du Ludde var inne på också, hennes liksom, taktiska upplägg och hur det liksom, frågeställningen kring det. Att det var någonting som saknades, vilket också kanske kunde vara banorna som ibland saknades för Jonna, så lutar jag faktiskt snarare åt en trea på Jonna Sundling. Men med den här fantastiska Minneapolis-helgen i åtanke så tippar hon faktiskt precis nätt och jämnt över till en fyra för mig.
Ja, jag var väl inne på ungefär samma, att det, är så här, det man kommer ihåg nu är jättebra Jonna Sundling, men hon i början av säsongen så var det snarare att man kände sig, var är det här hon kommer vara på distans? Sen har hon ju visat att hon kan bättre, och ja, det, jag är nog inne också på att det är en 3-4, och utifrån det de här tidigare experterna har sagt så låter det väl som snarare en 4.
Vi spikar 4 på Jonna. Sista damåkaren, Linn Svahn. 13 pallplatser, 6 segrar, vann sprintkuppen, 2 i totala världskuppen. måste bli en femma, va?
Ja, solklar femma. Inget snack.
Inget snack.
Nej,
jag tycker vi går in på herrarna. Där finns det mer att snacka om. Och vi börjar med Edvin Anger som tog två pallplatser, sina två första i världscupen den här säsongen. Han var i två i Davos och trea i Canmore. Utöver det, inga finalplatser. På distans så var han som bäst 14:e åkare i mål. Han vann ju också U23-cupen, bästa U23-åkare i världscupen.
Jag tycker att det är en trea. Det är liksom, det är bra, men jag upplever inte att man har sett det här steget från förra året som man kanske hade hoppats på, vilket är svårt att ta varje år, men det kändes inte heller som att han liksom kom in i säsongen på ett bra sätt, utan fick slita lite med att leta form och tävlat mycket och inte riktigt nått upp till sin högsta nivå, är min känsla i alla fall. Så att en trea, det är ju helt klart godkänt att ta sina första pallplatser.
Ja, det är ju svårt just med Edvin Anger också, att förväntningarna efter ett sånt där jättelyft från förra säsongen hade jag ganska höga förväntningar på honom. Men om man då skulle ta bort de här två pallplatserna i Davos och i Canmore och liksom bortse från dem, vilket man såklart inte ska göra, skulle vi bortse från dem så skulle jag säga att det var nätt och jämnt en tvåa för Edvin Anger. Men såklart att han tar de här två stycken pallplatserna av första karriären tippade nätt och jämnt faktiskt över till mig till en rätt så svag trea ändå.
Ja, jag var faktiskt nära där att sätta en tvåa ändå på Edvin jag hade större förväntningar på honom den här säsongen. Och det var vi pratade mycket förra året om att han ofta brände en hel del krut i kvartsfinaler när han fick möta Kläbo och Valnäs. Och sen hade jag ändå kanske förväntat att han skulle ha utvecklats lite mer rent taktiskt det här året. Det har han ju gjort, men inte riktigt på den nivån som jag hade förväntat. Så att det blir ändå en trea från mig, men det är en svag trea.
Ja, jag tycker det är lite hårda ord mot en 21-åring som kliver in och tar sina två första pallplatser i världscupen. Men trean skriver jag ändå under på, för vi vet ju vad han har i sig, Edvin. Vi går vidare till Jens Burman som 7 gånger om var topp 10 i världscupen. Han kom aldrig upp på pallen, som bäst var han 4. Glider in på 11:e plats i totala världscupen. Där tänker jag att det är en 2-3 där någonstans vi borde landa på, Jens.
Nej, jag var nog mer inne på en 4. Det här var ju egentligen långt över det som Jens har presterat på flera år. Framförallt den jämnheten som man ändå hade under större delen av säsongen, så tycker jag att även om det inte blir de här toppplaceringarna med pallplatser, så är han ändå med i Holmenkollens 5 mil och liksom försöker skaka av sig folk, och han gör några bra lopp som ändå sticker ut för mig. Så att, ja, jag tycker han är uppe och nosar på en 4, även om det känns lite generöst när han inte får med sig någon pallplats, så jag kan väl sträcka mig till en 3.
Ja, för ovanlighetens skull så måste jag ändå hålla med Theo då här om att det, alltså förväntansgraden på Jens skulle jag säga inför den här säsongen var inte hög. Och ändå se liksom att han är 7 gånger topp 10, tycker jag ändå att han har vänt sin liksom axeln på något sätt, vart den pekade åt i sin karriär, och ja, en väldigt väldigt stark trea till Jens Burman blir det från min sida.
Han vann ju SM-familjen, Ludde.
SM väger vi inte in, och så vill jag bara säga till mitt försvar att jag kan vara lite färgad av att Jens har varit otroligt negativ i princip alla intervjuer.
Ja, men samtidigt så han har ju alltid haft en offensiv inställning på alla lopp som han har varit med på, och det gör att han får liksom lite pluspoäng från mig, men det blir ju en trea, men med väldigt fint plus och en guldkant för insatsen.
Trevligt. Marcus Grate vann prologen i Roka. Sen så gick väl det mesta emot Marcus. Som bäst var han 9. Det var i Oberhof. Jag har kritat ner en 1 bredvid hans namn.
Ja, på gränsen till generöst, men jag vill hålla med.
Ja, från min sida så får faktiskt Grate med tanke på prologsegen i Roka går han faktiskt in på en väldigt, väldigt svag tvåa. Men mina förväntningar på Grate är också högre och har varit det under många år. Men han har ju liksom inte riktigt fått det här lyftet som man hoppas, som man förväntar sig att han ska få. Men ändå en egentligen 2.0 skulle jag säga från min sida, med tanke på framförallt prologerna.
Ja, men när jag träffade Grate innan säsongen så kändes det som att han var på väg mot någonting väldigt stort. Och då var ju mina förväntningar i alla fall att det skulle kunna nå upp till en 4-5 någonstans. Men det blir en 1 från mig också.
Ja, på något sätt så visar han ju sin potential direkt i prologen i Roka, och där dras ju förväntningarna upp. Och sen var det ju bara besvikelser efter det i princip. Jag tycker vi får sätta 1 på Grate, och mycket talar väl för att han kommer få en bättre säsong nästa vinter. Kalle Halvarsson, 6 gånger topp 10, som bäst 4. Sen fick han ju covid inför Tour de Ski, och efter det var det mycket problem för honom.
Ja, mina förväntningar på Kalle Halvarsson inför den här säsongen, med tanke på hans ålder, med tanke på hans livssituation, om man får ta fram det, liksom att han är i en annan del i sitt liv än många av de andra yngre åkarna, så hade jag faktiskt inte speciellt höga förväntningar på Kalle Halvarsson. Så att från min sida blir det ändå en 2 på Kalle Halvarsson. En ganska stark 2, men ändå en 2.
Ja, jag håller med. Jag tycker att det är ju inte något högre än en 2 i alla fall. Men jag hade inte heller trott att det skulle vara Kalles bästa säsong. Jag tror han laddar nu för förmodligen hans sista säsong nästa år med VM i Trondheim. Eller ja, vem vet, han kanske fortsätter längre. Men en 2.
Ja, jag känner också att det lutar åt en 2. Och Anna-Karin gör en tumme upp in i kameran här. Vi går vidare till Johan Häggström, som tog sig till final i Falun, där han krokade upp med Valnäs och blev placerad sist i det heatet. Han blev 6 där. Det var enda gången han var i final. Sen var han framme i semifinal 5 gånger om. Och kollar vi på distansloppen så var han som bäst 13:e åkare. Det var i Toblach när det var 10 km klassiskt. Vad känner vi kring Häggas?
Ja, om det inte vore för den här hopkrokningen med Valnäs i Falun, för där kändes det verkligen som att Johan Häggström hade någonting riktigt, riktigt stort på gång, och han var ju otroligt besviken efter det där. Jag tror att det var många, även inkluderat han själv, som kände att pallplatsen var inte långt borta där, men som man ser till hela säsongen så har det väl varit ungefär en Johan Häggström som vi har sett år efter år hela tiden, och egentligen nästan identisk nivå som man håller hela tiden. Så från min sida så får ändå Johan Häggström en 3.
Ja, jag håller också med om en 3 där. Och han har ju det är inte så att vi förväntar att han ska vara på pallen lopp efter lopp, utan det är ju där någonstans. Alltså han är, nu tänkte jag säga godkänd, men det är ju en 2. Men han är bra, Johan. En 3 är ju det betyget, och det är ju ungefär de förväntningarna vi har hela tiden också. Så att, 3.
Theodor, köper du 3?
Jajamän, det låter rimligt.
Då har vi bara 2 åkare kvar. Anton Persson. Det blev bara totalt 3 starter för honom i världskuppen. Han tog sig vidare från kvalet i Falun. Men han har ju haft tufft efter sin korsbandsoperation. Och jag är ju ganska svår att betygsätta. Men i och med att det blev så pass lite tävlande så satte jag dit en 1.
Ja, det känns som det är väldigt svårt att ha några förväntningar överhuvudtaget efter en sån säsong som man hade med operation och sådär. Men det är klart att han hade ju velat själv mycket mer än så här, så att det är väl inte mer än rätt att han får en 1 och jobbar på under sommaren och hösten och hoppas att han är tillbaka till nästa år.
Ja, det verkar som att ni andra håller med där.
Ja, jag tror det räcker där.
Sist ut, William Poroma. En pallplats. Han hade 3 pallplatser förra säsongen. Dessutom så var det ju en 4:e plats och 3 5:e platser. Så han har varit och nosat ganska många gånger på pallen. Och mycket problem för William. Fraktur i ryggen, covid, stukad tumme. Vad ska vi sätta för betyg på William?
Ja, otroligt svårt i det här fallet, just med tanke på vad han har gått igenom en säsong som inte liknar någonting, och man får hoppas att han inte behöver gå igenom en sån här typ av säsong till slut. Men mina förväntningar på William Poromaa, om vi då skulle exkludera alla de här problemen, är extremt högsatta. Ibland så får man nästan gnugga sig ögonen och tänka på hur ung han också är. Men om vi ser till säsongen som helhet, så skulle jag ju faktiskt, trots andra platsen i Val di Fiemme i snöfallet där under Tour de Ski, så skulle jag faktiskt inte sätta mer än en lite ganska stark tvåa. Alltså ganska väl godkänd, väl godkänd blir ju inte, men tvåa. Men godkänd, alltså en tvåa från min sida.
Ja, jag är nog mer inne på en svag tvåa i så fall, utifrån hans egna målsättning och att ta första segern i total eller i världskuppen, och liksom hålla en jämn hög nivå och tävla mycket, så kändes det inte som att, jag kan inte komma ihåg något lopp under den här säsongen där jag verkligen kände att så här, wow, idag har William dagen. Så sen var han ändå på pallen en gång, och det var väl okej, men jag tycker inte att det var så mycket mer än så. Så att en tvåa.
Ja, men du var inne där nästan på en etta på William. Ja. Jag sätter också en tvåa, men det är ju svårt med William. För han är ju ändå en av dem, kanske den som vi har högst förväntningar på i det svenska laget. Han och Edvin Anger. Och han har ju inte varit i närheten av det alls under den här säsongen. Och då är ju det tyvärr på grund av att han har haft mycket problem med skador, sjukdomar. Men samtidigt så hör ju det där till, när man ska bli en etablerad toppåkare, då har man inte råd med det där. Så att det blir en tvåa från mig också.
Men det är ju tungt att lämna världscuppremiären med både en fraktur i ryggen och en covid-infektion. Då börjar man lite med motvind.
Ja, han har haft lite motvind under säsongen, minst sagt, William Poromaa. Så att det sammanfattar väl hans säsong, och att han faktiskt får en tvåa. Även om jag tyckte att den gången han hade dagen, det var ju Val di Fiemme där i snöfallet, då trodde jag faktiskt att det skulle bli seger för jag såg att det var Erik Wahl nästan skulle spurta mot.
Ja, men jag håller med om tvåan där, så jag plitar ner den här, och då har vi betygsatt alla de svenska åkarna efter den här säsongen. Då har ni jobbat klart, kan man säga. Nu är säsongen över även för er. Experter, vad gör man som skidexpert nu när säsongen är slut?
Ja, men då är man ju ledig i 8 månader och ligger och vilar och läser studier om så här teknik och sånt. Och sen någon gång i slutet på oktober då vaknar man ju upp ur idet och börjar titta ut på dem när de tränar.
Alltså grundkravet är väl egentligen att man kan fisseski.com egentligen helt utan till, skulle jag säga. Hela kalendariet och alla atleter utan till, deras klubbtillhörighet och ålder och allting. Så att det är bara att börja plugga nu, Theodor och Anna-Karin, inför nästa säsong.
Ja, det är ett speciellt liv ni lever. Jag är inte avundsjuk. Men jag får tacka så mycket för att ni stannade till och var med i juryn här, Johan och Theo.
Tack så mycket, Palme.
Anna-Karin, vad gör du fram till november?
Nej, men nu ska jag börja jobba med lite olika projekt här. Mycket som handlar om träning, längdskidor, något sån här speakeruppdrag, Vansbrosimningen till sommaren. Så att det är lite små projekt under sommar och höst. Så jag kommer att ha... Jag kommer inte ha fullt upp, det har jag inte, men jag kommer att jobba på.
Men det blir lite lugnare än på vintern.
Ja, det blir det. Då är det... Framförallt så kommer jag inte att jobba lika mycket på helgerna som jag gör under vintern. Så det ska bli skönt att ha lite mera ledigt då. Men du, Ludde, du ska ju bli pappa. Det har jag ju läst i tidningen.
Ja, man ska ju inte tro på allt man läser, men den här nyheten kan jag bekräfta. Så det är väl det jag har att se fram emot, utöver lite fotbollsjobb för Viaplay. Så det blir väl min sommar det.
Mm.
Du har ju 2 barn. Har du några tips?
Ja, jag har många tips. Men jag tror kanske att det tipset som jag vill ge till dig är att försöka leva så normalt som möjligt och så som du har gjort tidigare. Du måste ju såklart ta hand om ett litet barn, men det går ändå att ha ett väldigt normalt liv ändå.
Ja, det blir spännande det där. Spännande blir också nästa skidsäsong om vi ska avsluta med att blicka framåt lite mot den. Det är ju ett VM som väntar i Trondheim. Och jag har 5 stycken frågor till dig här som jag vill ha tydliga svar på.
Mm-hmm.
Fråga nummer 1. Hur många medaljer tar Therese Johaug?
3. Alltså för det första så är det ju jättesvårt att veta om hon bara kommer att åka 5 milen eller om hon kommer att köra på allting. Jag tror att om hon nu väljer att satsa, då blir det ju kanske till och med fler än 3 medaljer. Så att hon kommer, om hon är med på alla distanser förutom sprint, så har hon möjlighet att ta medalj i alla de loppen.
Vem vinner damernas sprint?
Kista.
Kommer Alvar Mühlbach stå på start?
Ja. Jag var på väg att säga nej där. Men jag hoppas att han ändå kommer att välja traditionell längdskidåkning. Och då får han träna på det i några månader. Och då tror jag att han står på start, ja.
Har vi någon svensk med i herrarnas sprintfinal på VM?
Ja.
Vem då?
Edvin Anger.
Och sista frågan, tar William Poromaa medalj?
Ja, jag tror han tar en medalj på VM i Trondheim och det blir på 5 milen.
Mm, kul med lite optimism. Vi får följa upp det här efter VM sen och se hur många rätt du fick.
Ja, det känns lite jobbigt att säga att Kista ska vinna sprinten. Får jag lov att säga ändå. Men med tanke på den avslutningen som hon hade. Och hon kommer liksom att gå all in för att vinna just den tävlingen. Så ja, det kommer att bli ett tufft arbete för de svenska tjejerna att rå på henne där.
Men de kommer ju också gå all in för att vinna just den tävlingen.
Ja, exakt. Och den som jag ser mest fram emot att se utvecklingen på, det är ju Linn Svahn som troligtvis kommer att göra lite mer sprintsatsning mot nästa år. Och då, det måste hon ju göra för att rå på henne. Så det kan ju hända att vi kommer att få en duell där mellan Linn Svahn och Kristine Stavås Kista.
Ja, hoppas det. Då blir det dags att runda av här. Och vi får se vad som händer med podden nu. Det här kan ha varit det sista avsnittet någonsin. Men det kan också vara så att vi är tillbaka redan i sommar med uppdateringar. Eller så blir det lagom till att säsongen drar igång i november. Vi får se helt enkelt. Vi lämnar det lite öppet.
Vi kanske ska ta oss en tur till Torsby till exempel och spela in ett litet poddavsnitt där med alla svenska landslagsåkare.
Möjligheter finns, så får vi se vad allting landar i, men vi får väl rikta ett tack till alla som har lyssnat och alla som hört av sig. Det har varit väldigt kul det här.
Ja, det har varit jättekul och framförallt ett stort tack till dig Ludde. Det är du som har liksom gjort i stort sett allt med den här podden. Du har ordnat innehållet, du har suttit och redigerat och lagt väldigt mycket tid på det här, så väldigt bra jobbat.
Anna-Karin, jag vill tacka dig också. Det har varit jättekul att prata med dig.
Ja, precis. Du fick ju ändå lov att säga det, annars hade det blivit konstigt. Ja. Nej då. Nej, men det har varit jättekul. Och det som jag tycker har varit väldigt kul med den här podden är ju att vi har haft med oss flera intressanta gäster. Vi har ju haft med oss Kläbo. Efter Minneapolis hade vi med oss både Jonna Sundling, Gus Schumacher, så att det har också varit häftigt att det är så många som har tackat ja till att vara med i våran podd.
Verkligen, det är vi också tacksamma för. Men nu stänger vi ner den här säsongen och säger tack och hej.